hate this fucking song.
Värsta gänget. Filmen jag somnade till säkert 500 gånger i början av 90-talet. Det var typ den filmen och en match i veckan på VHS som var min upplevelse av Major League när jag själv började spela. Jag lärde mig vad slide, tag, bunt och Cleveland Indians och så vidare var. Just från den filmen. Den lärde mig mycket om hur baseball funkade. Och jag kan nästan alla repliker utan till.
I only got one thing to say to you. Strike this motherfucker out.
Jag låtsades att jag var Ricky Vaughn när jag själv stod där på kullen.
All right, Ricky, let's get nasty.
Välkommen till Sveriges 48:e populäraste podcast om sport. Enligt iTunes. Ja, någon ska vara 48 också. Jag heter Niklas Hellerstedt och hoppas våra yngsta lyssnare nu har googlat klart på vad betyder VHS. När det nu är dags att anropa Vasastan i Göteborg. Mannen som kastar sin fastball i change-up hastighet. Killen som fortfarande 20 år senare har stora R på både knän och armbågar efter uppoffrande headfirsts. Olof, a win-win situation Svensson. Galet välkommen. Hur är läget?
Det är bra tack, det är mycket bra. Hur är du själv tillbaka till Sverige?
Ja, men det jajamän. Jag är tillbaka i Sverige och är friskare nu. Så att, ja. Som sagt var, mycket bättre. Mm, själv, vad har hänt i veckan?
Ja du, det har väl inte varit något jättespeciellt i veckan. En helt vanlig vecka, men jag har haft tennismatch i korpsserien.
Okej, okay. Ja du är med där och harvar.
Precis, med betoning på harvar, men... Nej, det var ju söndag så hade jag en match och den själva matchen i sig var väl inte mycket att skriva hem om utan ja, förutom att jag vann då, men mötte en spelare som, jag vet inte om man ska kalla honom switch forehand, kommer jag tänka på.
Okej.
Okay. Jag vet inte om det stämmer, men han hade alltså två forehands, han bytte hand för varje gång eller för varje sida bollen handlade på.
Okej.
Ja, mycket märkligt, det har jag aldrig sett tidigare faktiskt. Men det fick man tänka på ett ganska underhållande klipp som jag tror både du och jag har skrattat ganska mycket åt. Från 2008 är det, när Staten Island Yankees möter Brooklyn Cyclones i ett litet lokalderby på Coney Island.
Mm, mm. Ja, just det. Mm.
Och då är det i nionde inningen och Yankees leder matchen. Och slagman för Brooklyn Cyclones är då Ralph Henriquez som är en switch-hitter. Så, och för de som inte vet vad det är kanske du kan berätta det, Niklas.
Ja, switch-hitter är då alltså, ja om man säger så här, högerhänta slagmän. Alltså de som står på högra sidan om hemplattan om man är pitcher och tittar mot hemplattan så... De som står på höger sida kallar man för högerhänta slag. Men de slår oftast bättre mot så att säga, vänsterhänta pitchers.
Just det.
För att man ser bollen bättre och när man kastar sina curveballs så skruvar sig de inte bort från en utan de liksom kommer in på en och det är lättare att slå då.
Precis. Så att ur en pitchersynpunkt så vill man ju, är man högerhänt vill man kasta mot en right, eller höger slagman.
Ja, precis. Mm. Så om det nu är så att man är lika duktig på att slå från båda sidorna så är det ju fördel att, så att säga, byta slagsida, om man ska säga så. Alltså switcha helt enkelt så att man blir motsatt från pitchen då. Så att,
just det,
ja,
precis.
Det är väl det man kallar switch hitters. Det finns ju inte jättemånga.
Nej, det verkar att... utdöende, ja. En utdöende roll inom baseballen också verkar det som, tyvärr.
Men... Ja, men precis. Den allra kändaste genom tiderna tror jag är Mickey Mantle faktiskt.
Ja, men hur som helst. Så att då Ralph Henriquez ställde upp sig för att slå då. Jag kommer inte ihåg exakt vilken sida han ställde sig från, eller, ja, för att slå. Men pitchen då, som heter Pat Vendit, visade sig vara en switch pitcher. Så om vi säger då att...
det är inte vanligt.
Nej, det är inte vanligt alltså. Som vi säger att Enrique ställer sig upp sig för att slå right, så ställer sig Vendit upp och slå right. Men i och med att Enrique var switch hitter så bytte ju han.
Just det.
Till att slå left. Och vad hände då? Jo, då ändrar ju Vendit också. Så att han kastar left. Det här var ju, blev ju väldigt, väldigt dråpligt eftersom de höll på ett tag. Och till slut så tror jag att coacherna i respektive lag pilade till domarna att men nu får ni göra någon ruling här, för annars så kommer vi aldrig hem.
Man hör nästan den här Benny Hill-musiken till alltså,
ja, den här
situationen.
Vi får nästan ta och köra den i fast forward och så lägga på den musiken.
Ja, jag tror nästan det.
Men då bestämde domarna att det var fördel pitchen, alltså Pat Vendit. Så att Henriquez var tvungen att ställa upp sig för hur han skulle slå, och sen så fick Vendit bestämma hur han ville kasta då.
Mm, mm.
Så att säga att Henriquez ställde upp sig på right, så kastade Vendit med högerhanden då. Och det resulterade i att Henriquez blev utstrikad på 4 pitchar. Och det här gav upphov till något som heter The Vendit Rule. För att PBUC, alltså som är domarorganisationen, var ju tvungen att skapa en ny regel på grund av det här. Och de gjorde den motsatta tolkningen att det är fördel slagmannen. Så att först måste alltså pitchen ställa sig hur han ska kasta, med vilken arm. Och sen så får slagmannen då välja sida. Och det här, enligt de anledningar jag har hittat, så är det för att man ska kunna bevara switch hitter-rollen. Som annars blir på något sätt obsolet om det skulle vara tvärtom. Så att, yes. Men det här klippet kommer vi naturligtvis att lägga upp i extra innings så att folk kan se och underhållas.
Absolut, absolut. Och allt detta bara för att du spelar tennis.
Precis, ja. Från det ena till det andra. Men yes. Hur var din vecka då?
Nej, men den var bra, den har varit bra. Jag har som sagt kommit hem från Spanien, och det har väl också varit en ganska vanlig vecka. Det roligaste jag har gjort är väl att jag förnyade mitt MLB TV abonnemang faktiskt här i förrgår, tror jag.
Sådär, ja, sådär, ja.
Och då är det ju så, vi vill ju att så många som möjligt ska bli intresserade av baseball, så vi gör ju såklart jättegärna reklam för den här otroligt bra tjänsten.
Mm.
Det är ju så, för typ $110, alltså 900, drygt 900 spänn, så får man då alla 2430 matcherna under säsongen. Det blir så många, det är helt sjukt.
Ja, det är helt
och så sjukt. Får man ju hela slutspelet.
Mm.
Plus att man nu får under mars månad så får man ju 275 spring training matcher. Så att, ja, vad blir det? Det blir nästan 2700 matcher eller någonting sånt som man får för 900 spänn ungefär. Och ja,
det är ju värt de pengarna utan att blinka alltså.
Ja, verkligen. Det finns en liten nyhet idag att det går att köpa bara för ett lag för lite mindre pengar. Men alltså, när man tänker på det så är det inte värt. Utan om ni ska kliva in, så kliv in på liksom den här stora grejen för $110.
Ja,
för, och framförallt, för då kan ni ju även följa samma helgserier som vi kommer fokusera på varje vecka. Så att då är det ju inte bra om man bara sitter med ett Milwaukee Brewers abonnemang så att säga. Nej, så skit i det. Kör $110. Ja, ska vi köra vad dagens avsnitt kommer att innehålla?
Det tycker jag.
Vi har gjort vissa små ändringar i programmet. Vi har ju fått utstå massiv kritik.
Ja.
Nej, det har vi faktiskt inte fått. Men vi har slagit ihop de här punkterna, If You Start Me Up och Three Strikes You're Out, så att de blir samma punkt för att snabbare komma till veckans huvudämne.
Mm.
Som denna vecka kommer vara divisionsgenomgång av American League Central, som vi också har gjort om lite, så att den blir lite mindre långrandig. Mm. Men det kommer vi snart komma till.
Det fick vi faktiskt kritik för.
Ja, det har vi faktiskt fått kritik för. Ja, men det är kanon. Mm. Det är ju jättebra. Och efter det avslutar vi som vanligt med lite mat och dryck, lyssnafråga, plus en följdfråga faktiskt idag som vi kommer att svara på, och musiktips. Nej, men då är det väl dags, Olof. Vad heter nästa programpunkt?
If You Start Me Up! If you start me up! Och då börjar vi med pitchen Giovanni Gallardo här, som för några dagar sedan blev klar för Baltimore Orioles.
Just det.
Trodde alla. Eller ja, jo, det var väl i princip klart att han skulle få $35 miljoner för 3 år. Sen tror jag det visade sig igår att Baltimore i en läkarundersökning upptäckte något mankemang med en axel.
Mm-hmm. Mm.
Och Baltimore är ju kända för att ha rigorösa läkarundersökningar. Så att tydligen så hittade någonting och ändrade då kontraktet till att istället vara 2 år för $22 miljoner. Så att han får fortfarande 11-12 miljoner per år, men det är bara 2 år för att minimera risk, skaderisk, okay, antar jag.
Då gick någon Doogie Howser-läkare in där och sa att den här axeln kommer hålla i 2 år, inte 3 år.
Exakt, mm, precis. Okay. Mm. Så att, och just det med Gallardo hade jag faktiskt som punkt förra veckan när vi gick igenom AL East, men vi strök den på grund av lite tidsbrist. Och anledningen till att jag hade det som punkt var att när ryktet om Gallardo, att han skulle gå till Orioles, började florera, så höjdes röster mot att de skulle signa honom, den här högerhänta pitchen från Texas, som hade 33 starter förra året. Och anledningen är att de tycker, Keatinga tycker att Orioles tänker alldeles för kortsiktigt. De har redan nu en väldigt svag prospektverksamhet, alltså spelare i minor league och andra lägre nivåer. Mm. Och nu när de har signat Gallardo så får de offra 2 draft picks. Och vidare så är Gallardo mer en middle rotation spelare snarare än en 1-2. Så att han ger ingen edge till rotation.
Stopp lite. Varför tappar man 2 draft picks?
Jo, det är så här för att Gallardo är då en så kallad free agent. Och free agent blir man när man har spelat 6 år i MLB och är kontraktslös inför nästa säsong.
Okej, okay, då är man inte livegen längre utan då...
Precis. Då kan man gå till vilket lag man vill. Den som hostar upp mest stålar. Det finns ju inte övergångssummor som det finns till exempel i fotboll i MLB. Utan du lockar till dig en spelare med hjälp av lön och behöver inte betala någonting till klubben. Förutom i det här fallet då, om hans klubb Texas då kommer med ett så kallat qualifying offer. Ett qualifying offer innebär att man ger en free agent ett erbjudande på minst 1 år, måste det vara. Och så ska det vara en lön som är baserad på medellönen av de 125 bäst betalda spelarna förra säsongen.
Okej, okay. Och den summan är ungefär vad?
Jag vet inte, var det 14,3 miljoner och sånt där, tror jag, det här året? Kan det stämma?
Okej. Okay. Ja, jag vet att för några år sedan var den typ 12, så att det är ju inte konstigt om den skulle vara 14 nu.
Mm. Nej, precis.
Så 14 miljoner, man får ett erbjudande om $14 miljoner för 1 år?
Ja, precis. Och... vilket Gallardo fick då.
Okej, okay. Mm.
Och om då ett lag som i det här fallet Orioles då fortfarande vill signa honom, så måste de ge upp 2 draft picks till Texas då. Och draft picks, alltså man har en draft varje år där man väljer, mm, det laget som kom sist väljer först av de bästa spelarna som finns tillgängliga då.
Ja.
Okej. Okay. I det här fallet så får ju Orioles ge upp, för att det är alltså första draft picket man får ge upp.
Du skrev ju en artikel om det här för några år sedan.
Just det, precis.
Om just de här övergångsreglerna och det som finns. Och den lägger vi väl ut på Facebook?
Ja, det tycker jag. Jag tror att man nästan behöver läsa det själv för att förstå. För att det är en himla cirkus där. Alltså.
Mm. Ja, men då gör vi så. Då postar vi den artikeln och så får den som vill grotta ner sig i de här reglerna. Härligt. Ja, men vi går väl vidare. Du har ju varit ute, jag har läst lite ganska underhållande, att du har varit ute och debatterat om den här Tampa Bay och Montreal flytten och lite sådär. Och du har väl blivit lite bitch-slappad av Martin som du hade en liten holmgång emot. Eller ja, det slutade oavgjort till slut, eller?
Ja, jag tror det. Alltså, vi hade väl egentligen bara en meningsskiljaktighet, och det var att huruvida Montreal, eller anledningen till att Montreal inte förtjänar att ha ett lag kvar. Jag köper att kan man inte generera tillräckliga publiksiffror så flyttar man. Men i det här fallet så blev väl Montreal-publiken gravt snuvade vid näsan där när De var bäst team i baseball 1994 med en win-loss på 74-40. Så bryter strejken ut, vilket cancellerar hela säsongen. Och har man då brottats med publikproblem tidigare så lär det inte bli bättre. Alltså, hela sporten förlorar på den här strejken. Och publiksiffrorna generellt och tv-tittarsiffrorna störtök ju efter strejken. Och förtroendet för MLB och ägarna var i botten. Och sen så tog ju MLB dessutom över Expos. Och hade nog redan, som jag förstått det, det är ingenting officiellt, men när jag pratat med kompisar från Montreal så bakom kulisserna så gjorde de väl i princip allt för att få till stånd en flytt till Washington. Men det var en intressant diskussion och...
Ja, det var det. Gå in och läs på Facebook. Sunday Fun Day. Nej, men då kör vi vidare faktiskt och rätt in i veckans huvudämne. Mm. Eller hur?
Sug på den.
Ja. Genomgången av American League Central.
Mm.
Och som vi vet så presenteras divisionsgenomgångarna av Swedish Birch Bats. Alltså svenska slagträn gjorda av
Björk
från Sverige. Fantastiskt.
Mm.
Och vi har ju faktiskt kommit över några av de här.
Mm.
Vi tänkte hålla er lite på halster och snart lotta ut dem faktiskt.
Mm.
Och det är ju en utlottning som alla kan vara med i oavsett om man spelar baseball eller inte.
Definitivt.
För ja, jag skulle ju aldrig få inreda med ett baseballträ tror jag på väggen hemma i vardagsrummet även om jag skulle vilja det.
Nej, samma här.
Ja, kanske en boll i hyllan, där går väl gränsen. Kanske
ja, precis. Det,
ja. Men man kan faktiskt ha det ståendes lite schysst på jobbet. Det har jag faktiskt haft i flera år och... antalet dumma frågor från kollegorna, de sjunker faktiskt dramatiskt när man har ett sånt lutandes mot väggen i närheten av ens arbetsplats.
Ja, det kan jag tänka.
Så det är tips. Även om man inte spelar baseball så kan man ju faktiskt ha ett baseballträ på kontoret.
Precis. Det är mycket bra tips, måste jag säga.
Har du någon idé om vad man kan använda ett Swedish Birch Bat till om man inte spelar?
Det har jag, Niklas. Det har jag. Jag tänker mig att har man ett Swedish Birch Bat, så har man ju faktiskt världens största cigarr.
Ja.
Och skulle man då sota på den så räcker ju den väldigt, väldigt länge.
Ja, faktiskt. Väldigt länge skulle jag säga. Det är en hel kväll.
Precis. Hel kväll på 4-5 år kanske, något sånt där. Så att det är ett tips också.
Var med i utlottningen, säger jag bara.
Ja, ni hör ju själva.
Som kommer.
Ja.
Men American League Central då, ska vi börja gå igenom. Och jag tänkte faktiskt att vi ska köra en liten snabb lektion i hur uppdelningen av alla divisioner funkar. Det gjorde vi faktiskt inte inför de här divisionsgenomgångarna förra veckan. Så att
nej.
Vi har ju en uppgift här. Och det är att göra baseballen mer populär i Sverige.
Mm.
Göra Major League Baseball populär. Och så ni som redan kan det här med divisionsuppdelningarna, ni får väl känna er lite så här, det visste jag väl, duktiga på något sätt och bara zooma ut en stund. Men jag drar igenom det snabbt, om det är okej, hur det funkar. Det är ju så, Major League Baseball har 30 lag. Det är uppdelat i American League och National League, alltså 15 lag i varje liga. Och varje liga är i sin tur uppdelad i 3 divisioner var, alltså 6 divisioner totalt. Varje division har 5 lag. Denna indelning är gjord geografisk. Alltså en östdivision finns i både American League och National League. En central division, om man ska säga så, i både American League och National League. Och en division på västkusten. För både American League och National. Så är det uppdelat. Och sen är det ju så att framme i oktober, alltså vinnarna av varje division, det blir ju 6 stycken vinnare, de går till slutspel. Och utöver detta även ett wildcard-lag från varje liga. Och det wildcard-laget utses i en match innan, men det kan vi skita i nu. För att göra det enkelt så har vi till slut ett wildcard-lag från American League och ett från National League. Från American League kommer alltså 3 divisionsvinnare och ett wildcard-lag. Och samma sak från National League. Tillsammans blir detta 8 lag som går till, ja, om vi ska säga det lite försvenskat, till kvartsfinaler. Och de här kvartsfinalerna kallas Division Series. Vinnarna av dessa kvartsfinaler, det blir fyra lag alltså kvar, går till två stycken Championship Series, alltså semifinalerna, som spelas i sju matcher var. Där utses två segrare. En blir American League Champion och en blir National League Champion. Förra året var det Kansas City Royals i American League som blev champion där, och New York Mets i National League. Dessa två, som förra året var Royals och Mets, gör upp i den så kallade World Series, som då är finalen. Och en World Champion utses.
Precis.
Ja. Solklart, eller? Och vilka lag ingår i American League Central?
Ja, jag tänkte att vi drar de lagen som slutställningen blev förra året, alltså 2015.
Mm.
Det var väl inte så mycket ord om just den slutställningen, förutom att Kansas City var hela 12 matcher före tvåan Minnesota i en annars relativt jämn division.
Okej, okay. Hur många matcher vann de?
Kansas?
Ja.
95 matcher och förlorade 67, och Minnesota som var tvåa vann 83. Då.
83 matcher, ja det.
Så det var ganska överlägset. Sen på tredje plats hade då Cleveland Indians, fjärde Chicago White Sox, och som femte och sista placerade lag Detroit Tigers.
Okej, okay. Så att det är Kansas City, Minnesota, Cleveland, Chicago och Detroit som ingår i den här divisionen.
Yes.
Och då ska vi kolla in vad som är intressant i den här divisionen. Egentligen inte. Vi ska inte prata lika mycket om alla lag och bli så långrandiga, utan skillnaden mot förra veckan är att vi har gjort några spaningar.
Mm. Mm.
Jag har gjort två spaningar, du har gjort två, va?
Ja, exakt.
Lite, vad man ska titta lite extra på.
Mm.
Ska jag börja?
Det tycker jag.
Mm. Någonting jag tycker att man kan hålla ögonen på, det är faktiskt Chicago White Sox två starting pitchers, alltså nummer ett och nummer två, Chris Sale och José Quintana.
Mm.
Alltså det är nog den klubbens absolut stora styrka 2016.
Mm.
Det kan nästan vara så att det är, även om man kan debattera det, men det kan vara American Leagues bästa två bästa pitchers tillsammans då, duo. Och förra året så hade Chicago White Sox en ERA, alltså en earned run average, ett snitt på hur många runs eller poäng som motståndarlaget gör under en match och som belastar pitchen, alltså som är pitchens fel. Chicago White Sox hade en sån som var på 4,12, och det var medelmåttigt, men grejen är att om de bara hade förbättrat sig med en halv run så hade de varit hela American Leagues bästa lag, och jag säger så här att det är möjligt faktiskt att ta det klivet i år.
Vad blir skillnaden i så fall?
Nej, jag tror ju att båda de här har blivit lite bättre.
Mm.
Och sen har de en tredje kille som är väldigt intressant, men jag kommer till honom.
Ja.
Men då är det alltså vänsterhänta Chris Sale med smeknamnet The Condor. Han är ju gänglig och smal. Och han har liksom en funky sidearm. Mm-hmm. Han kastar sin fastball och slider väldigt läskigt liksom. Väldigt mycket åt sidan som många slagmän har svårt för.
Mm.
Och grejen var att det fanns ju röster om att sälja honom. Eller deala bort honom för att få jättemånga prospects. Lite som deras andra lag i Chicago, Chicago Cubs på norra sidan har gjort. Och, men han har blivit kvar och han är väldigt, väldigt stark. Och i kombination då med José Quintana, alltså Colombias finest, han är ju väldigt, en väldigt, väldigt bra pitcher, vänsterhänta han också, som Chris Sale. Gjorde otroligt många bra matcher 2015. Och han flyger lite under radarn för att han får inte så där många wins, alltså vinster. Men ja, man behöver faktiskt inte gå bara på det, utan om man är effektiv och inte har några svagheter, så ja, han är bland de 10 bästa pitchersarna i Major League skulle jag säga.
Mm.
Han är väldigt undervärderad, men han får sina outs, och det här är en riktigt slagkraftig duo som jag tycker att man ska hålla ett extra öga på. Chris Sale, José Quintana, och Ja, och då skulle vi kunna nämna lite andra såna här klassiska pitcher-duo som har funnits på 2000-talet. Och jag började fundera lite på det, och några som är det är väldigt kända, det är Randy Johnson och Curt Schilling i Diamondbacks den här 2001 och 2002.
Just det.
Och sen även Curt och Pedro, alltså Curt Schilling igen då, men när han gick över till Red Sox och teamade ihop med Pedro Martinez några år senare, de var ju också väldigt bra. Och så nu, bara för några år sedan, Roy och Cliff, alltså Roy Halladay och Cliff Lee i Phillies, de var ju fantastiska.
Ja.
Så att det är bara några exempel på andra sådana här pitcher duos. Hade du någon annan där på lager, Olof?
Ja, jag hade ju Steven Strasburg och Gio Gonzalez i Washington 2014. De hade ett riktigt bra lag.
Just det.
Brottarstark tredje starter Jordan Zimmerman. Och tillsammans med en ständigt uppgående Bryce Harper så vann ju de National League East med förkrossande 17 matcher före Atlanta Braves.
Helt otroligt. Men det är bra, det är kul att du också säger liksom tredje pitchen, för det är väldigt viktigt. Och där har White Sox också ett starkt kort i Carlos Rodon. Och även han vänsterhänt, men han tros ju vara den nästa Chris Sale då, så att ja. Utöver det så har de några medelmått, John Danks och Matt Latos. John Danks bland annat är väldigt överbetald. Han är inte så bra längre. Han tjänar 14 miljoner nu, tror jag, det här året. Och, men de har kvar honom, men han kommer pitcha som fjärde, femte kille.
Okej.
Så att, nej, en spaning. De två killarna i White Sox, jag tror att de kan bli väldigt, både är de sevärda, och att de kan bli en väldigt slagkraftig duo.
Spännande, yes. Intressant.
Vad hade du?
Ja, jag hade ju en liten spaning på Kansas City Royals. Hur det brukar gå för de regerande mästarna. Kan de vinna World Series igen? Kan de ens ta sig dit? Kan de vinna divisionen? Tittar man på statistiken så ser det tufft ut för Royals. Därför att sedan 1903 så är det ungefär 16% av dem regerande mästarlagen som året efter har slutat med en winning percentage på under 500. Och värst på den listan är då Florida Marlins, som följde upp sin World Series-vinst 97 med att vinna var tredje match 98.
Nej,
det är inte bra. Och på den listan ligger faktiskt Royals med deras lag 86.
Mm-hmm.
Som ligger på en sjunde plats, då de följde upp vinnarsäsongen med en winning percentage på 469. Och generellt så är det bara 15 gånger sedan slutet på 1800-talet som ett lag har lyckats försvara sin titel. Och det är bara 7 klubbar som har lyckats. Sist så var det Yankees, då de vann 3 gånger i rad 98 till 2000. Och tittar man då hur Royals kommer rustade inför säsongen, så har de ju tappat två tunga spelare i Ben Zobrist som gick till Cubs och Johnny Cueto pitchen som gick till Giants. Trots det här så tror jag ändå att de har en klar chans att återupprepa förra årets inte kanske vinst, men succé i varje fall till World Series. De kanske inte vinner, men för deras general manager Dayton Moore har varit klar med att under en 10-årsprocess ska försöka etablera en klubb som inte bara kan vinna ett mästerskap, utan som varje år ska vara där uppe och ha chansen att kunna göra det. Och jag tror att liksom, om de bara kan bibehålla sin starka defensiv som de levde mycket på förra året, och att deras bullpen kan leverera som de ska, så kan de bli farliga. Men som sagt, statistiken talar mot dem.
Ja, det gör den. Och jag har inte så mycket att tillägga där. Jag tycker faktiskt att det framförallt vore ohyggligt tråkigt om Royals vann i år igen. Det skulle kännas...
Hela balansen menar du, eller?
Ja, men precis. Ja. Då är liksom, jaha, är det 2015 eller 2016 i år? Skulle det kännas lite.
Nej, jag
tycker
håller med.
Jag. Men, ja.
Men de har ju back-to-back World Series nu, så att... uppenbarligen har de en bra bas. Och har en bra prospectverksamhet. Så att, trots att de inte har värvat så mycket under offseason så förlitar de sig på sina prospects så att de ska kunna komma upp från minor league och leverera.
Just det. Mm, härligt. Ja, men Royals blir ju såklart väldigt intressant att följa i år. Jag hade en liten spaning till, en pitching-spaning till faktiskt, i ett annat lag. Och det är i Detroit Tigers, den gamla trotjänaren och superstjärnan Justin Verlander.
Ja.
Grejen är, han hade ju bara 5 vinster 2015. Och grejen är han slut? Eller vad kommer hända? Det här tycker jag är jättespännande. No. Han var ju American Leagues strikeout leader 2009, 2011, 2012. Och han var väl bäst. Alltså han var väl den bästa pitchen. Jag tycker, alltså, han var ju oslagbar. Alltså.
Ja, precis.
Men nu är han 32 år, han är veteran, han är Detroits trotjänare. Han är den enda spelaren som är kvar sedan han spelade World Series för 10 år sedan.
10 år sedan blir jag, precis.
Ja, han råkade ut för en skada, en tricepsskada förra våren. Mm. Och som jag nämnde tidigare så blev det bara 5 vinster förra året. Nu har jag läst lite om honom nerifrån spring training och han säger att det känns kanon.
Ja, jag läste också det.
Ja. Jag vet inte, alltså om man ska tro, ta honom på orden eller?
Nej, jag vet inte heller. Alltså, han inledde ju med 7 förluster förra säsongen. Han väl...
Jo, men jag tror det. Men han avslutar ju desto bättre faktiskt.
Ja, precis. Efter det så gick han ju 5-1 på 20 starter och han hade en ERA på 3.38 och en whip. Alltså walks och hits per innings pitch.
Yes.
På 1.09, vilket också är bra.
Ja, no, det blir ju inte många poäng gjorda på det.
Nej, men så att jag vet inte. Han kanske
nej, men har så, ja, en peak och han, kvar. Ja, och Tigers general manager har ju faktiskt stärkt upp pitchingen i klubben för att liksom avlasta Verlander. De har stärkt upp sin bullpen väldigt mycket. Och ja, så att det är inte samma press. Han behöver ju inte gå 8-9 innings i varje match. Och det kanske hjälper honom. Och, ja, för mig blir det spännande att följa.
En fråga. Enligt dig, hur mycket hänger Detroits säsong på en Verlander som kanske inte är som i fornstora då, men som ändå levererar?
Ja, men jag skulle nästan säga att han kanske är den allra mest avgörande spelaren för utgången i American League Central. Så betydelsefull är han. Mm. Och... Nej, men det ska bli spännande att följa. Alltså, jag tycker att det är mer spännande att följa Justin Verlander nu när det kan barka åt helvete. Det var inte lika roligt att följa honom 2011 och 2012, för då visste man att han vinner sina matcher.
Ja, det var lite Sovjetunionen i hockey-VM för 20-30 år sedan.
Ja, det var... Så att nu är det mycket mer... Nu är det roligare, tycker jag.
Men pitchar han på opening day?
Det tror jag att han gör. Jag tror de har inte bestämt, men det är... Ja. Säker på att han gör.
Han har så mycket pondus så att det ska mycket till att han ska petas från den.
Mm. Tidigare nämnde Zimmerman spelar ju i Detroit nu.
Just det.
Ja, men det var mina 2 spaningar i American League Central.
Ja, då är det jag som är kvar.
Ja, har du något mer? Ja, det har du.
Ja, det har jag. Jag har ju Miguel Sano, tror jag att hans efternamn uttalas, från Minnesota Twins.
Just det.
Som det är frågan om han ska bli home run king eller inte. Alltså, helt klart är att folk tror att han är en slagman som kommer att få sitt genombrott i år.
Min okunskap, jag kan inte mycket, så att det här ska bli intressant för mig.
Ja. Jo, han har en halv rookie-säsong bakom sig från förra året, 2015. Då. Han var på gång redan 2014 men lyckades paja armbågen helt så att den säsongen blev spolierad.
Mm.
2015 så kom han tillbaka då, inledde i AA. Och där gjorde han så mycket väsen av sig så att han blev uppkallad till Minnesota den andra halvan av säsongen. Och där var en av anledningarna till att Minnesota hängde kvar så länge i wildcard-racet. Nu gick det inte hela vägen, men de var nära att löpa linan ut. För han hade 18 homeruns och ett OPS, alltså som är on base percentage plus slugging på 916, vilket är liksom top of the notch.
Mm.
Och han är bara 23 år gammal. Och tittar man runt lite grann så på olika baseballprofiler, journalister som säger och tänker mycket, så har de satt lite prognoser på hur han ska prestera den här säsongen. Mm. Och prognosen sätter honom på mellan 34 och 37 homeruns, vilket skulle lägga honom knappt bakom giganter som Mike Trout och José Bautista. Så att det ska bli spännande att se om han kan leverera. Jag hoppas på att han får bli skadefri. Så kan han nog bli en joker i Minnesotas lineup.
Ja, men kul. Hoppas han är med i racet då om att bli homerun-kung rätt länge. Det snackas om att han ska spela på outfield, va? Han har tidigare varit DH. Har du någon koll på hur han,
ja, alltså,
hur han liksom är defensivt?
Jag tror att han har spelat tredje bas shortstop.
Ja.
Faktiskt. Men det verkar att han har roterat runt på många positioner. Men
All right.
Minnesota tror jag sätter honom som DH och alternativt på tredje bas. Men där är jag inte alls säker.
Nej, jag tror någonstans på Twitter att det flimrar förbi att det var, tanken var kanske att försöka skola om honom, att han springer runt lite på outfield. Men okay. Det får vi se. Men det är bara en ytterligare en anledning att slänga ett litet vakande öga på Miguel Sano. Mm. Under säsongen. Så att om vi summerar upp det, American League Central tycker vi att ni ska hålla utkik efter White Sox, speciellt deras två pitchers Chris Sale och José Quintana. Kolla lite hur det går för Royals efter som regerande World Champions. Justin Verlander, den gamle stöten, hur reboundar han från förra säsongens bara 5 vinster.
Mm.
Och sen den nya möjliga homerun-kungen Miguel Sano.
Precis.
Eller Sano. Sano, Sano.
Mm.
Bra, men då har vi faktiskt gått igenom American League Central, tror jag, om inte du har några små grejer att tillägga.
Nej, det har vi gjort. Det återstår bara att tippa den.
Ja, just det. Jag är på att glömma. Okej. Okay. Vill du börja eller ska jag börja?
Jag kan börja den här gången.
Mm.
Du kommer inte gilla det jag säger, alltså, men jag tror att Kansas City tar igen faktiskt. Alltså,
varför skulle inte jag gilla det? Ah, ja, att det skulle vara tråkigt
skulle gå hela vägen. Hela vägen.
Ja.
Mm. Men som jag varit inne på, de har två raka World Series bakom sig. Och kulturen i klubben genomsyras av målmedvetenhet och vinnarmentalitet. Och under längre tid har man försökt bygga upp en stabil bas att stå på. Och så ska man toppa upp det med konkurrenskraftiga spelare från farmaligan.
Okej. Okay. Mm.
Så att, mitt tips var på Kansas City Royals som divisionsvinnare 2016 i American League Central.
Okej. Okay. Jag tror att Royals kommer sluta på tredje plats i den här divisionen. Jag tror att det kommer stå mellan Indians och White Sox faktiskt.
Mm, du ska ju alltid vara emot mig.
Ja, absolut. För jag... Nej. Men det är väl, alltså, har inte Indians ändå fått de flesta tipsen?
Jo,
ja.
Cleveland är nog någon lågoddsare bland och fram.
Jag tror ju ändå att det som avgör den här divisionen, det är vilken klubb som gör bäst ifrån sig i början av sin starting rotation. Det är väl, och där, som jag har sagt, Chris Sale, Quintana och Rodon i White Sox mot Indians, för de har en ruggigt stark. Det är han, den nya snubben Carlos Carrasco, Corey Kluber och Danny Salazar. Ja, det är, nu är det många namn, men vi kommer ju återkomma till de här killarna under säsongen. Det blir ju så, ja.
Mm.
Så att nu blir det så att, lägg dem lite på minnet så där, och så kommer vi återkomma. Men Indians har ju ingen Ricky Vaughn, Charlie Sheen på kullen att slänga in
det gå?
Som i värsta gänget. Så att jag säger Chicago White Sox 2016.
Coolt.
American League Central Champions.
Mm. Mm.
Härligt. Ja, men då stänger vi den divisionen.
Ja.
Och vi har kommit fram till What is cooking, Mr. Shortstop? This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. This is the best burrito.
I've ever eaten. Yum, yum, yum. With plenty of beans and plenty of cheese and plenty of rice.
Yes, Olof. Mm. Dagens, eller veckans, mattips och drycktips.
Precis. Och även den här veckan, som jag tror var första veckan, va, så är det ett recept från Jonas Kramby. Det är fish tacos.
All right.
Som, det är kanske inte är jättevanligt att folk gör det, men jag tror det kommer lite mer och mer. Att folk vill alternera mellan trött köttfärs. Och istället då göra en riktigt bra friterad fisk med sköna sanser och kremas till. Som passar perfekt på en söndag eftermiddag eller söndag kväll. Och till det så ska man ju då dricka Poppels American Pale Ale. Som är fantastiskt god.
Ja, lite lokal...
Lokalproducerat, ja.
Mm.
Om man inte bor i Kiruna, då är det inte så lokalproducerat i och för sig, men... För oss i Göteborg är det lokalproducerat.
Bra.
Det är ett mikrobryggeri som ligger i Göteborg, eller utanför Göteborg. Som har många fina öl i sin repertoar. Hur som helst. Receptet för en lyckad söndag eftermiddag är fish tacos, Poppels American Pale Ale och en riktigt mäktig match.
Kanske med Miami Marlins då passar ju bra.
Ja, exakt. Eller Seattle Mariners.
Grymt. Ja, men det var ju... Dagens mat- och dryckestips.
Precis.
Då slänger vi oss väl snabbt vidare till lyssnarfrågan.
Hej Felix, du hade en fråga till mig.
Vad börjar vi med?
Vi börjar väl om en fråga om själva baseballen.
Ja, det kan vi göra. Den kan jag ta. Det är ju så att om inte spring training vore ett vårtecken nog, så fick jag faktiskt ett meddelande igår av grannen att han hade hittat baseballar nu när snön har smält i sin trädgård. Så att jag och mina grabbar är väl ganska misstänkta där. Och det tar jag oss till den frågan då som vi har fått in, som handlar just om baseballen. Och den lyder så här. I nästa avsnitt skulle jag vilja veta lite mer om själva bollen. Vikt, storlek, material och sånt.
Ja.
Och det kan vara intressant.
Absolut.
Så att jag kollar upp det lite. Och det är ju så att den är gjord av en gummi- eller korkkärna.
Mm.
Och runt den så är den omringad av garn.
Okej. Okay.
Och skalet så att säga är gjort av typ vit hästhud eller kohud har den också varit genom tiderna.
Okay.
Diametern på bollen är drygt 7 cm. Och omkretsen blir då, ja, vad blir den, Olof, då?
Omkretsen är, vad sa du, diametern var 7 cm?
Ja.
Ja, då blir det ju 7 gånger pi.
Ja, så att den blir nästan 23 cm.
Mm.
Och den väger ungefär 145 gram. Typ som en burgare alltså.
Mäktigt.
Ja.
Och inte så jätteskön att få på sig.
Nej, verkligen inte. Det kan göra väldigt ont. Och typiskt för just en baseball är ju de här röda stygnen som är karaktäristiskt. Och grejen är att de här stygnen, de står ju upp lite från bollens yta och greppar tag så att säga i luften när man kastar bollen. Och gör att man kan kasta kast som svänger eller dyker. Alltså det är curveballs, sliders. Eller så kan man helt enkelt kasta en som står helt still i luften och då får en sådär fladdrande... bana. Och den kallas knuckleball.
Ja, man kan säga att utan sömmarna så skulle det inte vara så himla lätt att få bollen att röra sig.
Nej, och dyka eller svänga.
Precis.
Och sen lite kuriosa till då, för länge sedan var det inte helt ovanligt att kastarna, alltså pitchersarna, gjorde sina egna bollar och tog med sig till matcherna.
Okej.
Ja, och en sån pitcher var Albert Spalding.
Ah.
Och han fick faktiskt, han var väl en bra säljare, att han fick National League att börja använda hans bollar, så att han sålde in det och började ju massproducera bollar till National League.
Mm.
Och blev leverantör alltså i över 100 år. Och vi känner ju faktiskt igen namnet Spalding. framförallt ja, på alla möjliga bollar, men kanske basketbollar och volleybollar främst nu för tiden då.
Mm.
1976 så åkte Spalding ut genom dörren och in steg märket Rawlings som ja, är märket på bollarna idag.
Mm.
Så det var lite om själva bollen.
Det är ju ganska bra kund att ha MLB. Om man
heter ja, det Rawlings. Går åt några bilder. Bilder, bollar.
Ja, precis.
Ja.
Stämmer. Ja, men det är lysande.
Ja, men sen hade vi en liten följdfråga, va? Hade vi inte det?
Ja, precis. Från Johan slängde ju en liten telefonare förra veckan om vilka som var de bästa arenorna i MLB. Och ja, vi hade ju ett lite modifierat svar som baserar sig på de arenor vi faktiskt har besökt. Och då var Johan så snabb så att han kom med en följdfråga till den om vilken eller vilka arenor vi skulle vilja besöka, som är drömarenorna då.
Mm.
Och jag vet inte om du vill börja, men jag ska börja.
Börjar du?
Ja, alltså mitt val faller ju då på Fenway Park, Boston Red Sox hemmaarena. Men det är inte bara för att det har utspelat sig klassiska bataljer mellan Yankees och Boston, utan det är den äldsta arenan i Major League Baseball. Knappt äldre än Wrigley Field, va, Nicke?
Det kan stämma.
Ett år eller
något år bara i så fall, ja.
Med en diger historia. Och så har man ju det mytomspunna Green Monster, som är den höga gröna väggen längs i left field.
Just det.
Som är en klassiker. Och sen så tror jag att Yawkey Way, som gatan utanför heter, på game day är något extra att besöka. Och överhuvudtaget tror jag Boston är en väldigt rolig stad. Jag har aldrig varit där, jag vet inte om du har varit det.
Inte vad jag minns.
Nej. Men så att dit skulle jag jättegärna vilja åka. Och det kommer väl att göra inom en relativt snar framtid, hoppas jag.
Ja, okej. Okay. Eftersom du tog Fenway Park, som jag också tänkte ta, så får jag säga AT&T Park i San Francisco. Och ja, utan någon större motivering tror jag faktiskt.
Gött.
Men då har vi nästan klarat av lyssnarfrågorna med bravur, eller?
Ja, vi får tacka att folk bemödar sig att skicka in. Fortsätt med det.
Ja, alltså glöm inte det. Alltså, och mejla gärna, ställ frågor, tips om ämnen. E-postadressen är hello@sundayfunday.se. På Instagram heter vi veckans MLB. På Facebook, Sunday Funday. Och Olof, vad är hashtaggen man ska använda överallt i alla sociala medier?
Det är veckans MLB.
Yes. Härligt. Ja, vi är nästan uppe i en timme. Och, men det är bra, vi är framme vid den sista programpunkten.
Ja.
Dags att vrida upp bilradion igen då. Mm. En låt från Los Angeles-baserade Dawes.
All right.
Här kommer en låt från albumet Nothing Is Wrong från 2011. Den ligger mig faktiskt varmt om hjärtat, hela det albumet. Det var så att jag och min kollega var på en jobbresa i USA 2013. Vi var bland annat där och gjorde en grej hos New York Rangers. Men då lyssnade vi nästan uteslutande på det här albumet. Och framförallt en natt när vi åkte bil mellan New York och Washington DC, fick vi in en livekonsert med Dawes från Atlantic City, som vi faktiskt just då ungefär passerade när vi åkte till Philadelphia där. Ja. Det tyckte jag var ett ganska häftigt sammanträffande. Och låten vi ska höra är How Far We've Come. Och den börjar här, har jag gjort en liten version som är inspelad under Harbour Bridge i Sydney, en akustisk. Den versionen kommer jag att försöka efter någon minut takta in i originalversionen. Som gammal DJ.
Oj då, nu kommer DJ-takterna fram.
Ja, visst.
Oj, oj, oj.
Ja, med det vill jag bara avsluta och säga Cowabunga Kids. Mm. Vi hörs nästa vecka. Take it away.
Ja, jag säger chillvippen på er. Vi hörs om en vecka, som sagt. Ciao.
Stars that shine the way for me, show the one that I have followed, to see how far I've come. The sun that slowly sets on me, be the same to rise tomorrow, to see how far I've come. These are the days we've sworn upon, so barman, keep the TV on to see how far we've come. Peak to peak and shore to shore, this is our love was ever for, to see how far we've come. To California's greenest parts, I'll reach out for my brother to see how far he's come. And for that girl that came to break my heart, I call on her new lover to see how far she's come. Why a mother keeps a record of a child's type, why we all are here tonight, is to see how far we've come. The only point of blocks and maps, the only point of looking back, is to see how far we've come.
In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.